Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt SINK-skatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.
Podplay.
Veckans avsnitt av Snutsnack presenteras i samarbete med Renault och Volvo Car i Kista. Ja, jag har ju nämnt Renault Arkana tidigare därför jag tycker att det är en snygg ny modell som har kommit från Renault. In och kika på den. Den kommer nu i augusti. Det är ju augusti 2021 när det här avsnittet sänds. In och kika och varför inte boka en tid för provkörning ute i Kista hos Volvo Car där. Hur som helst, varmt välkommen till ett nytt avsnitt och idag heter min gäst Peter, 57 bast, ute och patrullerar på Stockholms gator. Två intressanta stories och givetvis lite högt och lågt från gästen och undertecknad. Har du inte blivit Patreon än så gör det. Även Peters Patreon-avsnitt är väldigt intressant och där finns det ju flera andra intressanta bonusmaterial att ta del av. Jag lägger även upp artiklar och lite annat som rör polisyrket och det juridiska kan man väl säga i Sverige. Men nu tycker jag att du ska vara försiktig där ute och så hoppas jag att du ska få en riktigt trevlig lyssning. 13 10 50 kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Men... bra, klart slut. Varmt välkommen till Snutsnack, Peter.
Tack.
Ja, vi sitter hemma hos dig faktiskt. Stort tack att jag får smita förbi.
Ja, men det var ju kul att vi fick till det.
Ja, jag skjuter lite på det. Det var jag som strulade lite där med logistik och jag är inte bästa vänner.
Nej, inte jag heller faktiskt. Så nej, men det var faktiskt en prestation att vi fick till det då.
Ja, precis. Ja, men vi har surrat lite innan här och kommit fram till att vi är ju nästan kursare. Du gick precis året efter mig på skolan. Du gick augusti
89.
89, ja, precis. Mm. Men det var det ju en del som visste innan, alltså av svenska folket. För du var ju med i någon dokumentär där.
Ja, precis. Polisskolan, SVTs dramadokumentär. De följde oss från första intervjun.
Just det, från liksom första ansökningsintervjun helt enkelt.
Ja.
Men blev ni tillfrågade då liksom så här, såklart då? Liksom, kan du tänka dig att vara med i det här? Och...
ja, ja, precis. Vi fick ju fråga.
Ja.
Och jag har något emot att kamerorna kommer att vara mycket kameror och ljud och allting. Liksom.
Mm.
Men då var man ju så nervös för själva intervjun så det spelar ingen roll.
Nej, det var inte kamerorna som var värsta.
Nej, så det bara rulla på.
Men tänkte du inte på så här, men tänk om jag vill jobba som spanare sen då, så bränner jag mig eller något sånt här?
Jo, det tänkte jag faktiskt på. Så att jag tror att det var den anledningen jag sa nej till något avsnitt där, om det var trean eller någonting.
Okej.
Okay. För att man hade väl lite det i tankarna.
Mm.
Men sen så körde jag på i alla fall.
Aha, vad heter det? Men sen blev det, det blev en uppföljning också på det.
Ja, det var ju några avsnitt då när vi gick i skolan och praktiken då.
Aha.
Och sen så var det 10 års uppföljning, 20 och sen nu då förra augusti förra året 30 års uppföljning. Hon som gjorde det heter Birgitta Svensson och följde oss. Hon följde oss hela vägen så att säga.
Men hur är det att se sig själv som den här unga killen som sitter på första intervjun, ska söka till polisen och du kommer med kloka svar och sådär. Hur, när du ser det nu, när du, jag vet, du är 57 år idag, ja. När du tittar på det där, vad går det för tankar genom huvudet då?
Nej, men alltså, jag står fortfarande för det jag sa. Det var liksom ur hjärtat, eller det jag menade faktiskt.
Mm.
Men... ja, man såg ju yngre ut, absolut. Man tänker idag bara, hur ska han greja det här? Liksom. Men nej, de var rätt elaka så att säga, inom, ja, situationstecken, på intervjun. Och de ville ju verkligen testa en då.
Mm.
För att se om man hade lite sunt förnuft och sådär.
Var det några frågor där som du var lite oförberedd på, som du var tvungen att liksom kanske tänka ett varv extra till när du fick dem under den intervjun?
Ja, det var någonting med att hur ska du anmäla kollegan om han snor något eller gör något sånt liksom. Och hit och dit och ja, men jag sa ju det och kände var riktigt liksom. Och ja.
Och det var anmäla kollegan?
Nej, det var det inte.
Vad sa du då?
Nej, det var ja, jag sa faktiskt att nej, det handlade om vi satt, jag körde bilen. Uh-huh. Och kollegan satt i baksätet med en kille och en gripen eller omhändertagen. Och så helt plötsligt så hör man tjoff, tjoff. Kommer jag ihåg de berättade, tjoff, tjoff. Och då menar de då att den här gripen och omhändertagen då skulle ha fått en smäll i magen.
Okej.
Okay. Ja. Och vad gör du då? Och så här efteråt så har man ju tänkt på det där faktiskt i verkligheten så att säga, men jag har aldrig varit med om det.
Nej.
Så jag har ju aldrig behövt ta ställning så att Nej. Säga, men, Nej. Men de jag har jobbat med under alla dessa år har ju alltså skött sig exemplariskt. Svensk polis är bra. Vi håller inte på med dumheter.
Nej, det är intressant det där. Sen jag nämnde det när vi pratade lite innan här att jag jobbade ju som lärare på polisskolan och jag var ju med om några ärenden, så drog jag något ärende om en polis där och så frågade jag mina studenter vad man tyckte man skulle göra med den konstapeln och den skulle ju bli avskedad direkt och den konstapeln var jag och det var i ett ärende som jag berättade nog det i mitt eget avsnitt faktiskt där min kollega tryckte på lite hårt mot en person där jag höll på att få spö. Det var det, och jag redogjorde för det caset då för mina studenter och sen tyckte de och sen när jag sa att det var jag så blev de då kanske lite förvånade.
Jo men alltså om vi säger förr i tiden, jag vet inte riktigt.
Det här var ju lite förr i tiden, ja. Det var i alla fall 90 mitt i 90.
Ja, ja precis, 90-talet. Alltså det var ju lite så här också att de man mötte oftast, de visste spelreglerna och vi visste det också. Och om jag betedde mig fel eller missade någonting och fick en tjusmäll, ja, då köpte vi det om det var jag som var orsaken till. Orsak, förstår vad jag menar?
Jag förstår.
Ja, det är liksom i spelets regler. Han anmälde inte mig om jag tog i och jag anmälde inte honom heller.
Nej, jag fattar.
Det var ju ganska många sådana situationer.
Det var som hände sen var att utredaren kom till mig och sa så att ja, den misstänkte så att han hade fått att ni var lite hårdhänta där vid gripandet. Men att han sa också att det var helt okej.
Okay. Ja, just.
Så det var lite det.
Det är respekt.
Och med det så var det nog lite andra tider. Men vad jag kände också var att jag blev liksom räddad av honom. Ja, han räddade ju mig. Hade inte han kunnat hjälpa mig så vet inte jag vad som hade hänt.
Nej.
Men då när du var klar och färdig, du gick ju på Sörentorp som det var på den tiden, fanns ju bara en skola. Du fick valten, den lilla pistolen i handväskan.
Ja, med snöret.
Med snöret, ja, som ingen visste vad det var till för.
Nej.
Men vad hamnade sen då när du var klar?
Då, i och med att jag var äldre tror jag än många, så då sökte jag till tunnelbanan och kom dit också.
Ja, där kan du faktiskt se en pin där som är OT där uppe. Där.
Just det, den har jag sparat.
Ja.
Men jag var inte där lång tid utan vi gjorde ju praktiken där. Jag trivdes jättebra där. Men anledningen då till att vi inte kunde göra hela praktiken där var för då, på den tiden, eller på den tiden, men då fanns det ingen reception där.
Nej.
Och inga arrester.
Nej.
Utan då så sökte jag till Farsta, för jag bodde i söderort. Och där hade de reception och arrest. Så där kom jag in i G-turen då, som på den tiden hade vi fasta tur. Och trivdes bra där också. Och där var jag i längre tid, så man rotade sig på ett annat sätt. Och då blev det att jag sökte till Farsta då, gamla VD4.
Just det.
Och jag åkte ÖVS som det hette på den tiden, övervakningssektionen då.
Oh.
Ja, och sen då satt vi och räknade några nya poliser och hur länge vi skulle få jobba innan vi hade en fast plats i en radiobil.
Just det.
Och då kom vi fram till att jag har cirka 12 år. Men det var liksom ingen som sa något om det, utan bara ja, 12 år konstaterar vi, tar det. Bra, då vet vi.
Så visst att det skulle bli lite ÖVS-buss fram innan dess liksom. Aha.
Men det var roligt med ÖVS. Så fick man ju liksom leta själv också. Och egna initiativ. Mm.
För vad var egentligen, för lyssnarna då som inte har jobbat som poliser, så man ser skillnaden mellan ÖVS då och radiobil. För den som går ute på stan och ser en polisbil eller då en polisbuss såg ju ingen skillnad på om det var ÖVS eller om det var radiobil. Vad var egentligen skillnaden när du jobbade där i Farsta?
Nej, det var ju att ÖVS, då fick man ju ta egna initiativ. Man letade var kvartarna fanns. På den tiden fanns det ju kvartar som man kunde då gå in i utan beslut i stort sett. Mm. Och jobba självständigt från radion då, ledningscentralen. Ledningscentralen dirigerar ju ut radiobilarna. Det var väl den stora skillnaden kan man säga. Mm. Och så är det väl fortfarande, fast det kallas ju inte ÖVS längre. Utan vi har ju områdespolis och BF, brottsförebyggande funktioner tror jag. Så, ja.
Det som var fint, har vi pratat om i podden, men man hade ju nämnt att du var G-turen i Farsta. Fanns ju en G-tur på Södermalm, fanns ju, så alla de här turerna gick ju parallellt. Så A-turen på Norrmalm jobbade ju då med A-turen på Södermalm och också A-turen... Mm. Ute i Farsta. Så de man träffade, när man, alla jobbade ju på samma schema.
Ja, exakt. Det var faktiskt bra.
Det var ju bra. Så man stötte ju alltid på samma personer från Söder som kom och stöttade upp. För vi jobbade ju i samma turer.
Ja, och radion.
Samma?
Ja. Så det var ju bra arbetsmiljömässigt så att säga, och för våra yttre befäl. De hade ju full koll på vilka jobb man åkte på, hur man mådde och sådana här grejer. Mm. Även fast vi inte, på den tiden hade vi inte debriefing. Det krävdes ju att man körde över 4 barn och var på 3 mord liksom, för att man skulle få någon sorts debriefing på den tiden.
Det har ändrats.
Ja, det har ändrats, absolut.
Men vi satt ju här innan och det är lite kul innan. Nu har jag faktiskt fått lite så här hum om vad vi ska prata om, och det är 2 spännande grejer. Men jag tänkte på det när vi... Farsta, du nämnde, vi ska inte berätta vad det här hände någonstans, men du var på en... du fick springa, oftast tar man väl hissen om det är mer än 3-4 trappor, men du fick en liten joggingtur längre än så vid ett tillfälle när det hände en grej.
Ja, det var en annan patrull som var 9 trappor upp. Mm. Och då larmade de, för att de var 2 bara, och det var flera människor där uppe då som var stökiga och var svårt att få kontroll på dem. Och då hade de spärrat hissen. Så det var bara att börja jogga upp 9 trappor upp. Och på den tiden så då överlevde man ju 9 trappor. Nu är jag tveksam. Och så när jag kom upp då, så var det ju full kalabalik. En kollega försökte hålla i en kille då ute i trapphuset. Och när jag, efter några sekunder, så får jag syn på hans ryggtavla, och då sitter ju en kniv inkörd, en brödkniv, en stor brödkniv.
Är han bar, alltså har han, kör han bar över, eller har han någon tröja? Eller?
Ja, för mig han hade en t-shirt. Ja. Ja, han var inte bar bröstad så att säga, utan han
hade... Du ser bara handtaget då? Eller?
Jag ser bara handtaget, absolut. Och det är ju det som kollegan då håller på att försöka ta hänsyn till. Oh. För vi kan ju inte dra ner han på rygg direkt. Nej. Eller mot en vägg, utan här måste man ju liksom få kontroll på honom varsamt.
Oh,
så vi får ju ner honom då.
Men han är aggressiv fast han har den där kniven i sig.
Ja, han är ju uppretad, inte kanske på oss, men mer påverkad av någonting och irriterad på någon han har kommit i bråk med i lägenheten. Det är därför vi är där från första början. Mm. Och då får vi ner honom i alla fall på mage då. Och då blir det ju bättre så att säga, och får lite kontroll på honom. Men han hade en kniv, vi tog ju aldrig bort kniven då.
Nej, men det är väl det där man har lärt sig, att man ska dra ut prylar som sitter.
Precis. Knivar lömska alltså.
Men hade han inte med, alltså, med? Jag tycker man borde kanske märka att man har en liksom brödkniv i ryggen.
Ja, jag vet än idag inte om han visste om det själv.
Och sen kom ambulans då och in med honom?
Ja, precis.
De som var inne i lägenheten, då, vad hände med dem?
Nej, det vart väl. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi gjorde med dem. Men jag kommer ihåg just den där kniven.
Ja, det förstår jag.
För det, och anledningen också, det är för att jag träffade en kille sen när vi stoppade ett fordon.
Ja.
Som sa att han var väldigt tacksam mot polisen i allmänhet då.
Aha, okay.
Och då började vi prata om varför. Och då berättade han vad han hade varit med om. Och då visade det sig att det var just den här killen med kniven.
Men hur kom ni fram till det?
Jag frågade varför du är så tacksam mot polisen. För att det är inte det första man hör kanske när man träffar.
Och här blir någon när man stoppar någon.
Som man stoppar någon som finns med då i belastningsregistret. Va? Som den här verkligen fanns.
Mm.
Men då berättade han vad han hade varit med om. Och då insåg jag att det var ju det samma. Så jag frågade om det var den och den adressen och lite detaljer.
Mm.
Och det bekräftade ju han då. Så han tackar ju jättemycket för hjälpen och så här. Det var jätteroligt. Alltså. Och nu när man, på tal om man träffar gamla, man patrullerar på centralen, då träffar man ju jättemycket folk.
Ja.
Så jag träffar ju jättemånga som vi hade att göra med när de var ganska unga.
Ja.
Som jag jobbar ju ute fortfarande.
Ja.
Och det är jätteroligt när de kommer fram. Vissa kommer fram med familjerna och de har verkligen kommit ifrån allting. Det är jättekul alltså. Och vi snackar om gamla minnen och sådär. Och sen även folk som det inte har gått så bra för. Då.
Ja.
Det är roligt att träffa dem också. Då. Man får en lite speciell relation så här.
Mm.
När man, som man träffade för 30 år sedan, 25-30 år sedan. Mm. Det är något speciellt. Liksom.
Jag har faktiskt också träffat på folk som har kommit fram till mig på stan faktiskt.
Mm.
Det är rätt cool att de liksom kommer ihåg en och som är väldigt trevliga och positiva. Jag tror att många tror att det finns alltid någon ständigt hat mellan dem man ingriper mot som poliser. Och så här. Ibland kan det ju absolut finnas det av olika anledningar. Det blir hetsigt och våldsamt och sådär. Men det är ju inte alltid så faktiskt.
Nej, det är, alltså jag tycker nog att det... Ja, sista åren, det har förändrats sista åren, det har det gjort faktiskt. Men annars så att säga, så höll man reda på rollerna och vad som gällde faktiskt. Ja, det var så mycket.
Men när du säger att det har förändrats, för du har ändå varit polis och du började 89 på skolan, sen har du varit ute väldigt mycket och jobbat.
Ja, jag har varit inne och på krim också.
Ja, men du har ju de här åren bakom dig och framförallt att du är ute nu och patrullerar, så du kan ju liksom jämföra med när du var ute i uniform då början 90 och jämför nu då början 20. Vad är det du tänker på idag som du inte tänkte på då?
Nej, men då, jag kommer ihåg när man var ny där, det enda man, då hade man ju här i sig från skolan det här med allt var ju färskt, lagstöd och sådär. Man förstod liksom inte riktigt kollegorna som sa att vi kör på något sånt förnuft eller på rutin. Det löser sig bara, ja, ungefär. De kunde ju sina grejer, men vi var ju så pålästa. Och jag förstår ju precis vad de menade nu.
Mm.
Men då var det ju så att säga, bilar som var jäkligt rostiga och riktiga högar va, som var ute och rullade. Det var ju hur många som helst. Och sen kollar man alltid på skattemärket, vilken färg och vilken siffra det var.
Ja, absolut.
Man var ju expert på det.
Var det sluta på för siffra?
Ja, alltid. Ja. Men i synnerhet vad det var för siffra på skattemärket.
Just det. Mm.
Och färgen självklart också, den hörde ju ihop så att säga.
Just det.
Och då visste man, ja, oskattat fordon, och det var ju en ingång då till något annat oftast. Olovlig körning, rattfylla eller någonting.
Mm.
Men idag har ju de rishögarna försvunnit.
Uh-huh.
Man blir ju nästan tårögd när man ser en sån på stan. Ja, men det är ju, alltså det är, man
en
blir
gammal
nästan
242.
Glad. Ja, rostig 242 med, ja, skattemärke har vi ju inte längre med.
Om du tänker på, pratade lite innan om det, så att det fanns något så här bemötande, då tänker jag också på en kille som jag avvisiterade nere på plattan som jag sa, har du något vast på det? Nej, och det här var, jag tror jag var aspirant, så det måste ha varit 89, 90. Nej, det hade han inte. Och så kollade, men så hittade jag en kanyl i rockslaget liksom. Och då började han gråta för att han hade glömt att berätta det då. Och då undrar man lite vad som har hänt om förut när han har glömt att berätta då, när det var någonting så. Men det fanns någonting där då som du nämnde, att man visste varandras roller och så. Men hur är det idag då? När, Jag har haft några gäster i podden också som menar på att bara sista 5 åren så känner man att det har hänt något. Jag tänker på säkerhetstänket. Du fick ju ingen väst när du var klar. Efter när din utbildning var klar.
Nej, vi köpte dem själva.
Exakt, fick man köpa själv.
Och de äldre poliserna tyckte man var tönt liksom.
Ja, oh, exakt.
Ja. Men jag har haft väst sen dess. Och sen fick vi ju väst av myndigheten.
Mm.
Och utrustningsbiten idag, den är ju, alltså, det, nu behöver vi aldrig frysa direkt.
Nej.
Vi får ju liksom jättebra, vi har ju jättebra grejer idag. Jag kommer ihåg förr hade vi skinnjackan.
Oh, ja. Var inte varm direkt?
Nej, den var ju inte varm. Man körde egna skjort eller tröjor. Och, nej, det var inte bra. Alltså. Eller den där fina pälsmössan man hade.
Oh.
Fan, hade jag blev stoppad av den pälsmössan. Jag hade inte trott det var en riktig polis. Alltså. Du vet, läge 3 liksom. Ja, nej.
Jag tänker det approachen då när man... Men det finns ju på något sätt den här, när man går fram till någon som, då pratar vi kanske om en kriminell i alla fall, eller du vet att det är misstänkt kriminell eller något sånt där. Den här approachen när man, du vet, 3 meter innan man, är det ett annat säkerhetstänk för dig idag än vad det var då i början 90?
Ja, idag är det ju mycket mer skjutvapen i omlopp.
Mm.
Så att det... Men samtidigt, när det var skottlossning på den tiden, jag tror jag med 3-4 gånger bara, då ryckte man ju i stort sett alla resurser man hade. Det var ju stort.
Mm.
Nu är det ju rätt mycket sånt.
Mm.
Så det, jag säger inte att det har blivit vardagsbrott, så är det ju absolut inte.
Nej.
Men vi har ju en helt annat tänk idag när vi närmar oss sådana situationer.
Mm.
Vi har ju en bra internutbildning, jättebra. Vi har ju gjort om liksom, utbildningsdelen i polisen.
Mm.
Så det är ju polisen nu som tas in som instruktörer.
Mm.
Och de är jätteduktiga, de som har det intresset och engagemanget i det då.
Just det.
Det är jättebra grej, så vi får regelbundet utbildning. Och det kunde vara mer, tycker jag bara.
Men hur är det att vara ute då som 57-årig konstapel? hur är det liksom? Du bär ju ändå en ganska tung utrustning och det är mer att bära idag än vad du gjorde när du var ung och kanske lite starkare och lite uthålligare. Hur är det att vara liksom patrullerande nästan 60-åring?
Ja, precis. Nej, man springer ju inte lika långt idag. Jag är ganska snabb på 60 meter fortfarande.
Mm.
Men sen blir det jobbigt. Så var det inte förr.
Nej.
Men sen så, vi har ju mycket mer utrustning med oss.
Mm.
Så bilarna lastas ju fulla, märker jag nu. Men annars är det man, i och med att man är äldre så bemöts man på ett annat sätt.
Det är så, du känner skillnad.
Ja, och det är väl kanske för att man har en annan approach också kanske.
Testosteronet har gått ner en aning också.
Ja,
tror du att det kan påverka?
Jo, det, absolut.
Mm.
Jag är mycket lugnare idag än vad jag var då.
Mm.
Och sen så ser jag väl människan på ett annat sätt idag.
Mm, det är så.
Ja, det är det faktiskt. Det är det. Vi är ju inte, ska man säga, vi har respekt för människan men inte vad de gör. Och det hade jag förut också. Men, men vi ser människan på ett annat sätt, tror jag. Men det gör säkert unga poliser också, men jag kan bara tala för hur jag ser på det.
Så du menar att det händer något med en person på 30 år?
Ja,
lite grann. Men du berättade att du hade varit på krim under en tid också. Jag vet att du hade ett ärende. Du sa att du fick lite slaskärende när du kom in på den där roten. Att det var, de äldre kollegorna fick lite bättre case.
Ja, man skulle ju beta av en balans liksom.
Ja.
Och man skulle vilja göra vissa uppgifter så att det kanske kunde skrivas av då ärendet.
Just det.
Om det inte gav något.
Så balansen blev lite lägre.
Ja. Men ja, det var ju flertalet butiksrån då som skedde. Och då fick jag en liten hög då. Och började titta lite i det här. Det såg ju inte ut så mycket liksom att jobba på egentligen.
Nej.
Men jag var ju... Och det är det jag menar också, att bara för att man är ny behöver inte bli sämre. Nej. Utan du väger upp det med engagemang, va?
Mm.
Nej, då begav jag mig ut för att höra målsägarna en gång till, alltså de som hade blivit utsatta för det här rånen.
Mm.
Och alla, på min sista fråga, eller när jag läste förhören också med folk runt omkring, var alltid så här, ja, men jag såg en taxi. Det sa alla. Och jag fick inte ihop det först.
Mm.
Men sen började jag förstå att, ja, men taxin har faktiskt en roll i det här. Och då började jag en aspirant då.
Okej, okay. Ja. En helt nybakad liksom.
Ja, helt nybakad kille då.
Uh-huh.
Som var jätteduktig. Jag kommer ihåg att han sa till slut att, när jag ringde honom, vi måste ut, det har varit ett rån till nu. Och då kommer jag ihåg att han sa, nej, jag kan inte åka ikväll för då har inte jag något förhållande kvar.
Han sa det?
Ja, han sa det.
Uh-huh.
Ja, så han fick vara hemma den kvällen. Men han och jag då jobbade stenhårt med det här ärendet och började nysta upp de här rånen då. Och det var jätteintressant, alla delar i den här utredningskedjan så att säga.
Men vad hade de taxi att de hade i samband med? Du sa att det sista du frågade i förhören så här, var det något ytterligare du ville tillägga? Nämnde de bara att det var en taxi i närheten eller att de hade sett det? Bara någonting liksom...
Och en taxi runt hörnet, eller den stod i närheten, i omgivningen.
Och så på flera av de här rånen fanns det en taxi inblandad så att
säga? Ja, och den nämnde de liksom i så här, sista frågan, har du något du vill tillägga?
Just
som
det.
Jag har missat att fråga om, glömt.
Perfecta.
Och då sa alla, inte alla men många, väldigt många målsägare eller vittnen då.
Mm.
Bara, ja, när jag närmade mig centrum så såg jag en taxi. Så bara, okej, en taxi. Så fick de beskriva den lite grann. Och vissa sa runda hörn på taxin. Och vissa sa att det var en lång taxi. Och vissa, du vet, och så man lägger ju pussel då.
Ja, visst, såklart.
Så till slut har man en bild om vad det kan vara. Och efter mycket idogt arbete då, åkte runt till olika taxifirmer och hit och dit, så fick vi faktiskt träff på en taxi som visade sig vara inblandad i de här rånen.
Mm.
Som körde runt de här busarna.
Okej.
Men det var ju inget vi fick gratis direkt. Utan,
hur kom ni på, hur fick du hugg på den här taxichauffören överhuvudtaget?
Nej, vi fick kon på tack vare en chef på en taxifirma. Då.
Aha.
Sa det att vi har en kille som uppträder lite underligt. Han kör en lång taxi, då, som en limo liksom.
Just det.
Av äldre modell. Då. Och... det var mycket slump på slump, men alltså, vad säger Ingmar Stenmark?
Just det.
Konstigt, ju mer och mer jag tränar, ju mer tur har jag. Och det var lite så. Vi hade lite tur, men vi låg på. Då hittade vi en taxi då och gjorde en husrannsakan och hittade en hyrfilm i bakluckan.
Aha.
Och via hyrfilmen kunde vi spåra vem som hade hyrt filmen.
Okej, okay. Vem var det som hade hyrt filmen då?
Ja, det var en känd rånarkiller.
Ah.
Från området då. Och,
var det en snutfilm?
Nej, det var en vuxenfilm.
Det var en vuxenfilm?
Ja.
Okej. <Okay.
laughs> Så det var också så här, tackar.
Aha.
Då visste vi att nu har vi någonting på spåret. Men sen gäller det att kunna samla bevis också för att presentera det.
Just det.
Att åklagaren ska kunna presentera det. Rätt.
Men hur gör man då då? Då tänker jag, då har ni två misstänkta i alla fall i det här läget. Då. Kanske eventuellt då den här taxichauffören och eventuellt då den här som tidigare var dömd för rån då, som hade hyrt den här vuxenfilmen. Då. Går man på rånaren först och hör med honom, eller hur går man på, vad blir valet där?
Nej, här byggde vi faktiskt upp det runt han som körde taxin.
Mm. Får man bli angripen eller bara kallas han till förhör? Kommer du ihåg?
Ja, han vart gripen och sen anhållen.
Aha.
Nu kommer inte jag ihåg om han vart häktad, om det gick så långt. Men han gick loss jäkligt fort i alla fall.
Mm.
Men då blev han hotad av sina gubbar. Då.
Vad sa han först i förhören då när ni hade honom?
Han förnekade hela vägen.
Så ingenting, han challade inte på de där, några eventuella...
Nej, inte i början.
Nej.
Och sen så gav han lite, men han challade inte heller, det kan jag inte säga.
Nej.
Utan han gav lite delar i alla fall, så vi varit lite klokare.
Mm.
Ja, men han hade en hotbild på sig sen.
Mm.
Ja, så att jag har inte sett han i Stockholm sen dess.
Men hur visste du att han hade en hotbild på sig då?
Vi träffade ju folk i ärendet sen. Du vet, man hör massa vittnen och...
Ja.
Folk i omgivningen.
Men blev det någon dom i ärendet då?
Ja, men jag kommer inte ihåg vad det var nu. Det var så länge sedan. Ah. Det här var ju 95.
Ah, okay.
Nej, 96 var det.
96.
Ja. Och domar. Jag kommer aldrig ihåg domar. Aldrig.
Men visade sig, hade han... För de hade ju sagt på de här olika, i samband med de olika rånen då, att det fanns en taxi. Var han involverad i rånen eller var han bara...
Han körde runt. Han hade kanske blivit hotad eller någon påtryckning eller att han fick lite pengar då för att köra runt de här rånarna.
Mm.
Och sen hittade vi vapnet också. Det var ett säreget vapen faktiskt.
Aha.
Som inte var och varannan bär runt på.
Vad hade ni fått för information kring vapnet innan då?
Det var ju vittnena.
Okay.
Som hade stirrat in då i en... ett fett handeld vapen.
Okay.
Och beskrev det då, exakt hur det såg ut och alla detaljer då.
Mm.
Ja, och det hade lite detaljer på sig då. Oh. Så vi visste att när vi väl fick tag i det, då skulle vi känna igen det.
Okay.
Och det gjorde vi, det tog sig faktiskt in i ett annat ärende, om jag minns rätt, om det var hittegods.
Oh.
Som lämnades in, hade hittats i någon box och lämnades in till Krim då, på Kungsholmen. Och jag hade tur att vara i lokalen när jag hörde att den hade kommit in.
Va?
Ja, det är alltså... Det är Stenmark igen.
Ja, det är Stenmark på den alltså. Ja,
och det var ju vårt vapen som låg där när jag tittade. För jag hade ju nyckeln, eller vi hade ju nyckeln till boxen. Men det hade ju... Ja, de visste ju vilken box det var. Självklart, eftersom den hade hittats i en speciell box.
Just det.
Och vi hade inte hunnit börja leta efter boxarna än.
Nej.
Nej, det var så mycket i en utredning, så är det ju massa detaljer som ska, massa folk som ska höras och husransakningar måste göras och åklagarna ligger ju på så att säga.
Ja.
Ja, men det var jätteintressant ärende faktiskt, sen när man kommer ihåg.
Varför tror du att du kommer ihåg just det ärendet?
Nej, jag var ju med från början och sen var det ju mitt första ärende faktiskt på den enheten jag var på då.
Mm.
Men jag hade nog kommit ihåg det om jag hade fått det idag också.
Ja.
Och sen samarbetet med han som var aspirant då också. Anders heter han.
Mm.
Och det var riktigt roligt lagarbete. För det är ju polisarbetet, det är ju lagarbete.
Det är verkligen lagarbete. Jag tänker bara på, du säger att det var väldigt kul och så har du med aspiranter. Jag tänker bara hur jäkla kul det var för aspiranten att komma in och ha ett sånt case. Man säger, ja men nu ska det vara 2 månader på Krim här. Får du hänga lite med Peter och så får man liksom ett ärende som man lyckas näsla upp under den tiden. Det måste ha varit jäkligt spännande.
Ja, om jag minns rätt så blev han förlängd faktiskt. Ja. För att jag behövde ju honom i ärendet.
Ja.
Om jag minns rätt.
Ja.
För det här gick ju inte att köra bara på en gubbe liksom.
Nej.
Vi gjorde ju massa husransakningar också.
Mm.
Och leta och skriva in gods, du vet, det är ju ingen lek alltså. Det tar ju hur lång tid som helst.
Oh.
Och
berättade de aldrig på skolan?
Nej.
Hur lång tid är det en beslagsprotokoll?
Nej, man ser ju aldrig det på filmerna heller direkt. Nej, alltså det har det gått till överdrift våran avrapportering eller?
Alltså känner du att det är så?
Ja. Vi har ju fått bättre datorstöd så att säga.
Aha.
Och riktigt, ja, riktigt bra, men bra system i alla fall för att hantera grejerna.
Aha.
Men nu tar det ju ännu längre tid för att, som de säger, åklagarna kräver mer och mer.
Aha.
Nej, det har ju farit iväg helt. Men nu märker jag när man har varit ute några år igen då, så då får man lite mera fart på avrapporteringen självklart. Men det en satt och avrapporterade förr, det sitter ju 3 poliser med nu.
What? Men jag kommer ihåg, men alltså back in the days när man skrev på skrivmaskin där, och så var det ju rosa kopia skulle upp till Krim och gul skulle till en handläggning, och det här kommer inte ihåg ens hur det var så, men det var ju, men det, hur många färger det var där, blå skulle in i någon låda, man skulle sortera dem där.
Exakt.
Alltså det var inte nådigt hur mycket det var så skulle vi.
Nej, jag fattade aldrig vilka kopior som skulle i vilka lådor, för expeditionspersonalen var ju helt tokiga ibland alltså. De bara, har lagt i fel låda, du vet, det var ju olika, som du säger, olika färger, eller när man skrev fel fick man ju kryssa liksom.
Ja, just det.
Man såg ju knappt var det stod på kopian.
För du kunde inte sudda på första. Nej. För att det stod så, man bara på första och så stod då, för det är otroligt ändå att vi satt med skrivmaskiner liksom.
Jag var helt öm i lederna, för man fick ju trycka rätt hårt på de där facit.
Ja, som inte var el, ja.
Nej, de var inte el. Nej, när man fick en el, det var ju rena lyxen. Alltså.
Ja, ja. Åh, herregud. Men att du säger att avrapporteringen tar längre tid, det är ju... det är skrämmande att höra, tycker jag. För det är
så otroligt mycket detaljer, alltså. Det är... ordningspoliserna, alltså det, vi sitter alldeles för länge inne och avrapporterar.
Ja.
Vi borde, det avgörande som tursekreterare eller kallar det vad du vill, men någon som skriver in sakerna åt oss, eller att vi kan tala in, som vi pratade om för 20 år sedan, och vi gjorde också på, när jag var på den en enhet, att vi talade in förhören, skickade till utskriftspersonal då.
Mm.
Vi håller ju 4-5 förhör i alla fall per dag, gjorde vi ju.
Men det borde ju komma, men nu snackar vi ju med Siri. Alltså, att precis. Man borde kunna skriva ut och sen då i alla fall skriva ut följande, tala in det. Och sen kan man bara korrekturläsa det och sen så kanske stötta upp med lite punkter och felstavningar. Eller vad det är. Eller, men, felstavningar kör inte datorn, det är väl vi som gör.
Faktiskt. Eller så är det FU-ledaren som ringer och bara, hörru, det här ser för jävligt ut, du måste göra om det här eller någonting.
Ja, det händer.
Eller du har glömt det här. Och, första året, de ringde ju hela tiden. Alltså. Man undrar ju om man var hatad i Stockholm. Alltså. för att de var så jävla less på en att man skrev fel hela tiden.
Alltså. Men hur är, jag tänker, om vi pratade lite om säkerhetstänk och väst och så här, men allmänheten som kommer fram då och surrar, kanske frågar efter vägen klassiskt eller någonting, det kanske man inte gör nu när man har GPS på allt, men det är så, kommer fram, men vad är det för, vad får du för känsla av dem som, det är som man låter som en gammal polis, icke-kriminella och kriminella, det handlar inte så enkelt, det är inte, men liksom de, allmänhetens inställning till er poliser som är ute liksom.
Nej, men till 99% så är den positiv.
Ja, det är så.
Det är jättemånga, alltså många, men det är väldigt vanligt att varje pass när man, vi områdespoliser då, patrullerar ju mycket på Segway på Södermalm då.
Mm.
Eller man fotpatrullerar på Centralen, eller vi åker ju så att säga polisbuss också, eller bil då.
Mm.
Men vi ofta så patrullerar vi ju. Mm. Så vi kommer väldigt nära folk. Och då är det många som kommer fram och bara, tack för att ni finns här ute liksom, att jättebra jobb. Och, så det är verkligen positivt.
Hur kommer det sig att du är ute och knatar igen? Ofta ser man ju konstaplar i din ålder sitta inne på kontoret och de är på krim eller gör någonting annat, tekniker eller, det här är min bild i alla fall, att vi inte ser så många äldre, om man ändå får säga, som polis ute är det ju äldre.
Ja.
Hur kommer det sig att du valde att liksom
Jag har alltid trivts bäst ute. Och jag var ju inne då för att kunna ta hand om barnen då. Mm. Så separerade vi, så vi hade varannan vecka och liksom, schemat gick inte ihop riktigt.
Nej, jag fattar.
Även fast polisen har varit jäkligt bra arbetsgivare för folk som är ensamstående eller sådär.
Mm.
Jag tycker att polisen, i alla fall min erfarenhet är att de har gjort vad de kan så att säga för att underlätta.
Mm. Mm.
Men det gjorde ju att jag satt inne på krim rätt många år, provade på, och det har man ju nytta av också, alla möjliga rotlar jobbar jag på. Men sen tänkte jag så här, nej, men när ungarna var stora då, att nu måste jag ju ut igen.
Mm.
Men det är lätt att man blir lite bekväm för fredag, lördagar, du vet, söndagar, ja.
Just det.
Ja, men sen tog jag tag i bitarna faktiskt och frågade en om jag kunde få rotera eller vad det kallas.
Mm.
Och testa på att jobba då på Norrmalms områdespolis.
Mm.
Och då hjälpte de till med det då, att jag kunde göra det. Och sen dess så då trivdes jag så jäkla bra ute, så då fortsatte jag ju liksom.
Kändes det rätt direkt när du kom ut, satt på uniformen ute och blada liksom? Och...
Ja, bland folk, ja. Ja, men det kändes ju inte rätt för att, på det viset att, att mycket av taktiken hade ju förändrats.
Aha.
När vi approachar bilar eller
just det,
olika situationer. Och sen framförallt också radiosystemet.
Mm.
Det var ju helt annorlunda än när jag då arbetade förra gången.
Det var inte så ilanrop och på system 80 där.
Nej, det är lite annat idag.
Ja, det är det.
Ja, och liksom andra... Ja, helt annat.
Ja, det är så.
Och sen...
Men hur lätt är det att komma in i det då?
Va?
När du satte din bil och bara måste... det är helt annorlunda. Hur snabbt kunde du komma in i det?
Ja, men jag funkar så att jag måste ju jobba mer och knappa på grejerna.
Ja.
För att fatta vad som sker. Jag kan inte läsa mig till det.
Nej.
Och tack vare då att jag fick gå som tredje man, kan man ju säga. Va? Jag gick ju som någon sorts pryo liksom. Ja, så påhäng då med de ordinarie. Liksom.
Ja.
Och tack vare det då så kom jag ju in i det sakta men säkert. Och då så sa de ju en dag att ja, nu tror vi att du kan jobba självständigt.
Släpper vi hunden fri?
Ja, ungefär. Alltså.
Kopplet,
ja. Men och menar, att prata med folk och så här, det har ju aldrig varit mitt problem. Nej. Men däremot systemen och rutinerna.
Mm.
Så när man kommer upp, man känner igen avrapporteringssystemet. Men inte alla detaljer som nu har kommit. Vet, man ska lägga in bilder hit och dit och man ska scanna i, eller man, ja, det är så väldigt, väldigt annorlunda är det.
Ja, jag fattar.
Ja, så det tar ett tag att komma in i.
Hur kommer du liksom runda av? Kommer du fortsätta att knata på gatorna? Eller?
Ja, det är min taktik i alla fall. Min tanke.
Ja, det är planen alltså.
Ja, planen. Ja. Exakt, så är det. Så hoppas jag att man får vara frisk och sådär bara. Så då,
ja.
Men jag tränar och känner mig ganska bra form.
Ja. Har du ångrat ditt yrkesval? No.
Ja, jag tog faktiskt... Efter 10 år där så hoppade jag av faktiskt.
Ja, du gjorde det?
Ja, men jag var rätt sliten 10-årsperioden där någonstans. Då var jag rätt sliten psykiskt, kommer jag ihåg. Och,
vad tror du gjorde? Vad var det som gjorde att du var sliten psykiskt?
Det var nog alla grejer som man tillät komma in i huvudet.
Ja.
Efteråt så har jag tänkt på det. Och jag hade nog svårt att hantera saker som man var med om. Du vet, alla lik man får se, alla dödsfall.
Mm.
Alla blodiga lägenheter. Alla så hot man får ta emot som polis.
Mm.
Och ännu värre är det idag med hoten. Det sliter alltså. Och man samlar på sig som en ryggsäck. Va?
Mm.
Så att, och det här med... Ja, det är lite... Det är sådana här små grejer som byggs upp hela tiden.
Mm.
Så man måste lasta av sig. Och det kan vi bli bättre på också. Än idag. Alltså.
Vad gjorde du då efter de här 10 åren när du kände att du liksom frestade på?
Då skulle jag jobba i en ICA-butik och eventuellt få ta över en egen sån då.
Aha.
Jag hade lite erfarenhet från det tidigare.
Mm.
Men jag tror efter 2 veckor så insåg jag att men jag kommer ju att separera i den vevan också.
Okay.
Och är man ICA-handlare då i alla fall. Nu vet jag inte hur det är, men då var det bara att jobbas. Och då hade jag ju tappat kontakten med mina barn.
Mm, om du hade fortsatt?
Om jag hade fortsatt, ja. Så jag hade ett val helt enkelt. Och jag valde ju barnen självklart.
Mm.
Och det är jag jätteglad för idag. Visst, jag hade kanske varit ekonomiskt oberoende idag. Men hade inte varit värt några pengar i världen. Alltså. Så idag har jag jättebra kontakt med ungarna. Så att säga. Vi träffas regelbundet, pratar dagligen nästan.
Men det frestade ju på, som jag förstår också, det här med liksom föräldraskap och skiftesarbete och... Du nämnde också det här med fredagar och lördagar. Sitter de flesta hemma, det är taco på fredagen och det är Idol och det är liksom På spåret. Ja, men,
jo.
Ja, men jag överdriver lite. Men det har man ju inte på det sättet som polis.
Nej, men det tycker jag är positivt nu, för att du har ju också... Jag tycker ju inte om måndagmorgnar heller.
Nej.
Så när ska man jobba då egentligen?
Nej,
och nu är det jätteskönt om man har jobbat helgen. Ja, du är ledig på måndagen, till exempel.
Ja.
Jag gillar det här oregelbundna. Och som äldre polis då, i en områdespolisgrupp, så jobbar vi inte helnätter.
Nej.
Det skulle jag inte orka idag, eftersom jag har svårt att sova på dagen. Vet
du. Nej, den är tuff.
Ja, du vet ju det.
Jag vet det. Den hade jag haft svårt med redan som ung.
Exakt.
Man slutar vid 6 och sen blev det övertid. Var man hemma vid 8:30 och sen skulle man liksom kasta sig i bingen och bara sova. Det var ju, och så hade det hänt någonting som man då tänkte på. Nej, det var ju svårt alltså.
Ja, precis. Så det där är nog en svår nöt att knäcka, om man säger, idag också. Det återhämtningen för poliserna är tuff idag. Det är slitigt, och de unga poliserna, de som är unga i tjänst, alltså oftast unga i ålder också, sitter ju i våra radiobilar eller IG-bilar, som vi säger idag då.
Det känns ju betydligt yngre idag än vad det var då, när man pratade, det fanns till exempel, vi pratade om gubbilar någon gång på Norrmalm och sådär, att det var ju äldre, det var ju äldre killar och tjejer som hade varit med ett tag liksom. Men idag ser man att det ser lite yngre ut i radiobilarna.
Ja, jag hade ju faktiskt, när jag kom ut igen, så hade jag faktiskt förväntat mig att man skulle dra nytta av erfarenheten som vi äldre faktiskt har. Men det tycker inte jag man gör.
Nej.
Utan vi håller oss, inte för oss själva, det ska jag inte säga, men vi jobbar väldigt mycket själva i vår grupp då.
Okay.
Ja, och sen IG då kämpar på sitt håll så att säga, och dirigeras på jobb.
Just det.
Och IG-jobbet idag, så att säga, radiobilsjobbet idag går inte att jämföra med hur vi hade det på vår tid.
Vad är största skillnaden då?
Idag hinner de får inte ha några avbrott till exempel. Det hade vi förr.
Ja.
Då spelade vi innebandy på natten. Ja. En timme.
Ja.
Det var ju heligt liksom.
Ja, det var det.
Ja, idag är det inte en tanke på det. Utan idag så får de ju ofta avbryta rapporteringen. Och det spelar ingen roll om det är måndag eller tisdag kväll eller natt. Eller fredag, lördag. Nej, nej. Och sen då dessutom då all avrapportering. På minsta lilla grej. Vet du, det tar ju en halvtimme lätt. Alltså då pratar vi ett snatteri, knivlagen. Det tar lätt 30 minuter. Ja. Då kan du tänka vad en misshandel tar, eller man kommer upp i en lägenhet på ett lägenhetsbråk med familjetragedier och grejer, hur lång tid det tar. En radiobil är ju borta kanske 4-5 timmar, och då får de andra täcka upp istället. Ja, det är en jättebelastning idag så.
Ja, det verkar onekligen väldigt, väldigt tufft där ute, får man lov att säga. Finns den här, kan man se dokumentären fortfarande? Finns den på SVT?
Det var ett tag sedan jag kollade nu, men jag tror den finns på SVT Play och arkiv.
Ja, just det, SVT arkiv också.
Ja.
Ja. För er som då är lite mer nyfikna på Peter, hur han såg ut när han var ung. Och vill ni sen då följa upp det med 30 år senare, så finns det också.
Ja, visst. Precis. Ja.
Och när vi är inne då på tv, kan vi lika gärna gå in och fråga hur det är med ditt polisfilmstittande.
Nej, det är väl så där. Jag tittar mest på roliga filmer.
Ja, det är så?
Ja. Jag har alltid gjort det sen jag tror jag började, eller blev polis.
Ja, okej.
Okay. Jag vill bara, som tjejen, hon vill gärna titta här någonting med handling och sådär. Och följa med, va? Och den gubben, det är nog den som gör så här eller ska komma där. Jag har ingen aning. Jag tittar bara, jag vill bara bli matad.
Okay.
Med något roligt. Så vi tittar på helt olika filmer.
Men vad tittar du på om du vill garva lite?
Nej, det är så här...
Det är filmer eller serier? Eller?
Nej, Netflix, något roligt bara.
Ja.
Jag zappar liksom.
Du går in på komedi och bara kör.
Jag gillar ju han Will Smith, till exempel. Men tittar jag på polisgrejer, då gillar jag... Bruce Willis och de här klassikerna.
Die Hard.
Han har gjort mycket annat. Men liksom sådana grejer.
Men vad gör om du inte kollar på polisfilmer då? Vad gör en 57-årig polis.
Ja, du. vad gör man? Nej, men ja, jo, men jag dansar ju en del salsa.
Ja, det gör det.
Och jag dansade mycket salsa innan coronan kom då.
Mm.
Och då var det självklart att man fick lägga ner det lite grann.
Ja, det måste ha varit ett riktigt avbräck där.
Jo, jag har inte dansat nu på nästan 1,5 år. Men nu har det dragit igång lite igen. Så att vi dansar ju ute i Stockholm. Tack vare att vi har några eldsjälar då som släpar med sig högtalare. Och riggar upp dem bland annat på Riddarholmen.
Okej.
Men det fick han ju avslag på nu, han stackaren som han är ju jättebra, den här killen som arrangerar det här.
Okay.
Han slits som ett djur. Och fick han avslag för att det var för mycket, vad var det, kulturarvsbyggnader på Riddarholmen som...
Aha.
Jag vet inte vad det stod, så mycket. Och han söker ju alltid tillstånd. Men nu körde vi i Rålambshovsparken tidigt en kväll här och... Och sen så planerar han lite andra grejer. Men vi dansar mycket ute då på somrarna runt om i Stockholm. Då.
Vad är det som är kul med salsa? Varför är det just salsa?
Ja, men dels själva musiken är ju så jävla skön. Kubansk salsa då.
Ja.
Det är skillnad på salsa och salsa då.
Okej, det ska vara kubansk.
Vi kör kubanskt, ja. Mm. Det är lite tyngre kan man väl säga. Och sen så är det också det sociala.
Ja.
Man har jättemånga så att säga, kompisar som man får via salsan då.
Mm.
Och ja, men det är ju umgänget. Men sen får du ju motion också. Ja. Ska du inte förakta.
Nej, precis. Man rör på sig.
Ja. Så är det alltså.
Kul. Nej, men det är grymt. Och jag tycker också det är intressant. Det är kul att höra. Det är inte det första folk tänker på. Men poliserna, de hänger av sig från. Då kanske de drar och dansar salsa. Men det gör en del.
Ja, precis. Där träffar du ju folk från hela världen. Liksom. Så, att... Ja, men det är ju jätteuppfriskande alltså.
Kul.
Ja, det är roligt.
En bra avrundning. Ni som är trötta på Netflix, söker till närmsta salsaklubb och se om de är ute kanske nu under när det fortfarande är lite kanske restriktioner och sådär. Men...
Ja, men alltså dans när man, som vi killar har jag märkt, eller jag pratar med många killar ute som separerar eller sådär. Mm. Det är ju inte sällan de bara har mamsen att prata med, killar.
Ja, just det.
Vi är mycket sämre på att nätverka än vad tjejer har. De är jättebra på det, de flesta. Och så att dansen då, för att komma ut, träffa kompisar, alltså träffa grabbar också som man kan gå ut ihop med och ta någon bärs och dansa lite och sådär.
Mm.
Salsan dricks det ju inte så mycket då, men det är jättebra umgänge eller gemenskap.
Mm.
Så att, ja, prova gärna.
Mm, låter grymt. Peter, stort tack. Tiden går fort. Stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt av Snutsnack. För dig som är Patreon ska du få höra om ett case när du var uppe på en loftgång någonstans i södra Stockholm och upptäckte att du var i en situation som kanske inte var helt välplanerad.
Nej, precis. Det och en kille med en kniv också kanske vi kan bjuda på.
Ja, precis. Men tack så länge.
Tack.
Stort tack. Dagens avsnitt är slut, men givetvis så kommer det ett nytt avsnitt i nästa vecka, så håll ut till dess och hoppas jag att vi hörs. Vi ses på Patreon, Facebook eller Instagram. Ha det fint. Hej då.